Mina damer och herrar, Eventpodden. En podcast om det perfekta eventet av och med Carl Knutas och Jonas Bodin. Varmt välkommen. Eventpodden.
Välkommen till nytt avsnitt av Eventpodden. Kalle, du har varit lite sommarledig. Hänger du kvar Almedalstankar eller är du i full fart redan?
Yeah, det är full fart, absolut. Mm. Affärerna och verksamheten rullar med hög puls.
Hög puls?
Vi har återhämtat oss från Almedalen. Det var en hög puls det också.
Ja. Mm. Någon reflektion där från Almedalen? Du hade ju förväntningarna var höga innan sommaren. När vi
ja, precis. Jag nämnde kanske det. Nej, men det här, i år var det ju tydligt att det har minskat. Det var nog första året som man verkligen märkbart ser mindre folk där och mindre av alla aktiveringar, allas, vad ska man säga, montrar och alla liksom, seminarier. Mindre av allt, men fortfarande bra. Liksom. Vi pratar ju inte kris, utan det är bra. Liksom. Mm. Det funkar, men det här var ett år när det åkte neråt, vek neråt åtminstone.
Härligt. Och du ser lite så här smålycklig ut, för du kommer tillbaka från ett event som är lyckat för bara några timmar sedan.
Ja, jag är färsk in i studion direkt från Solna när vi har gjort en chefskonferens i 2 dagar. Det gick jättebra, jag sa precis innan vi började här att det är sällan man säger att det är så här bra när man verkligen är så här. Grattis alla deltagare, det här var värt er tid. Så bra var det.
Vad kul. Ja. Men vi släpper inte vilka det var.
Nej, det behöver vi inte göra nu. Men det var ett företag med 150 chefer. Ja, så kan man säga.
Snyggt. Mm. Idag har vi risk för lite kaos, tror jag. Mm. För att vi ska försöka hålla ihop det här avsnittet. Mm. Och med oss har vi event-gurun och veteranen och för detta poddkollegan Peter Winitzki.
Mm.
Det är en liten risk för att det kommer gå
åt alla håll. En
ära. Det är verkligen nära. Ja. Vi har längtat efter att få tillbaka honom. Välkommen, Peter.
Tack så mycket. Vadå kaos? Jag är ju jätteordningsam.
Ja, du är absolut ordningsam. Men vi ser lite.
Poisera inte över era egna tillkortakommanden på mig nu, för guds skull.
Vi kan väl se när vi summerar om ungefär 40 minuter då, om det kändes strukturerat och sådär. Det var ju supertråkigt att du hoppade ur podden och du har klivit ur Creative och sådär. Vad hände?
Vad hände? Nej, men det var väl fantastiskt. Du fick ju en annan poddkollega. Det var väl jättetrevligt. Han gör ju det med den äran.
Absolut.
Ja. Vad som hände? Vad som hände med podden eller med byrån?
Nej, med Peter. Hur är det med Peter?
Nej, men det är jättebra. Ja. Läget är kanon. Jag har haft ett år efter att jag lämnade min byråbana där jag har unnat mig att ta det lite lugnare, inte lugnt men lite lugnare, hållit på och konsultat, gjort lite roliga uppdrag, så har haft en massa hyss för mig privat också och så vidare, så att jag känner mig relativt utvilad och lugn och skön. Och jag var uppe och hälsade på byrån igår jag var där, och då kände jag hur liksom den här pulsen slog igång direkt. Folk hade sjukt mycket att göra och det var stress och det var springa, och jag bara, det var bra för mig personligen att jag andades lite.
Det var ingen som hade tid att lyssna på några stories eller?
Nej, det var inte mycket häng vid kaffeautomaten alltså. Men det var inte så många där heller. Men det är bra, det är kul att det går bra i branschen helt enkelt.
Ja, vad skönt. Ja. Bara så du vet, vi har ju fortsatt att referera till din gamla mamma.
Ja, vad härligt.
Ja. Ja. Som, med case och sådär.
Ja, men jag lyssnar, det är bra. Jag vet inte om hon lyssnar, jag tror inte att hon var så intresserad egentligen om vi ska vara ärlig.
Nej, men vi låtsas det, för det känns bra.
Det är bra.
Hon håller
bra
ihop
storytelling.
Oss. Hon håller ihop oss.
Ja, det är bra.
Och då gör vi som vanligt. Din gamla mamma skulle undra, vem är Peter?
Vem? Oj!
Nu får du bara en hiss.
Jag hoppas verkligen att hon vet det.
Din hiss-variant.
Min hiss-variant av vem jag är. Oh, herregud.
De som inte har lyssnat på avsnitt 1 eller förra.
Jag är en sån här riktig gammal event-räv som startade eventbyrån 1999. Och sen innan dess har jag hållit på att eventa i hela mitt liv. Med allt från liksom nattklubbsturnéer och nattklubbar och skolfester och ditten och datten. Och var med och körde så här kändisbartender sen en gång i på 90-talet när jag bodde i Malmö och så vidare. Men startade eventbyrån 99 och drev den 23 år. Passionerad eventnörd. Älskar event. Kraften i magiska möten mellan människor. Jag tror liksom på att det är då det händer saker och ting. Och har gjort allt inom event, skulle jag vilja säga. Fram tills för ett år sedan när jag då valde att lämna min bebis. Och lämna över den i trygga händer till de fantastiska medarbetarna som finns där och ny vd och så vidare.
Och som jag såg i någon sammanställning är nummer två eller nummer tre i omsättning från eventeffekt?
Ja, i den listan som är pressmässigt så är det ju tre, den byrån tre. Ja.
Just.
Mm. Ja, men det var ju, alltså jag såg också den, det var ju otroligt kul att se. Alltså vilken tillväxt hela branschen har haft, det är ju helt otroligt. Och den byrån, jag vet inte, vi nämnde väl inga namn fortfarande, men de var ju nästan på 200 miljoner, så var det två stycken aktörer och färre som ju förvisso är liksom i sammanslagning av olika byrån, men den ena var ju uppe på 385 miljoner. Det är ju fantastiskt, och även liksom under till är det många som har
starkt.
Ja, och det är ju liksom alltså i sviterna av pandemin. Jag vet, vi var många som pratade om det, att det här kommer ju växa behovet, och bara kolla som det har exploderat.
Fantastiskt.
Ja, men det är ju gudomligt. Det ska vi tacka pandemin för, just ur den aspekten.
Ja, ja, det uppskattas. Mm. Och då ska vi in på vad du gör nu. För det här, du tangerar, du kan inte riktigt hålla dig från det du har gjort innan.
Nej, men man är ju rotad i den här mötesindustrin. Så att jag, när jag lämnade över där för ett år sedan, vad var det, sista september 2022, gick ut genom dörren. Och sen har jag funderat på vad fasen ska jag göra? Vad är roligt och vad kan jag liksom bidra med på ett bra sätt? Och det allra roligaste tyckte jag under mina sista år på byrån i själva projekten. Det fanns ju en massa andra aspekter att driva bolag och sådär. Men det var just att få hjälpa människor som ska upp på en scen och bli så bra som möjligt. Den lilla pusselbiten, det är ju en pusselbit bland hundratals när man ska skapa smarta möten och event. Men att få hjälpa människor som ska upp på en scen och verkligen bli så bra som möjligt. Det var det jag tyckte var sjukt kul att ha gjort i många år. Mm. Och så kom det någon tanke här liksom för kanske ett halvår sedan. Att fast om jag inte skulle plocka upp den pusselbiten och verkligen förkovra mig och bli bra på det på riktigt. Mm. Jag tyckte väl att jag var hygglig innan också kanske. Men verkligen. Så nu jag har suttit på kammaren och tittat på, jag vet inte hur många hundra TED-talks. Och läst så mycket böcker. Och liksom vidareutbilda mig inom det området.
Spännande.
Och då blir man talarcoach eller talartränare. Det därom tvistade där det exakt vad det heter.
Och själva ämnet, Kalle, det var något avsnitt sen som vi var inne på just talardelen och sådär. Det brinner du för.
Ja, jag håller med Peter. Alltså det är ett jätteroligt område. Och behovet är oändligt, ska jag säga. Alltså det finns ju hur mycket som helst att prata om det här, och marknaden både skriker efter det, men ändå vissa borde skrika mer efter det, som vi tycker. Ja, ibland ser ju vi behovet mer än man kanske kunderna gör.
Och för att vara tydliga då, så pratar vi egentligen inte om de professionella talarna, utan vi pratar om de som inte frivilligt egentligen kanske ställer sig på.
Ja, men precis, de interna representanterna, eller kunder kan det vara också, men alltså personer som inte jobbar som föreläsare. Som får
exakt, ja. Sen finns det ju säkert de som talartränar professionella talare också, men jag tror att det är en liten annan sak. Det är lite pyttipanna i den här branschen, för det finns ju folk som bara jobbar med retorik, och det finns folk som bara jobbar med, vad vet jag, kroppsspråk eller hur man skriver en bra story. Det finns väldigt mycket nischade kompetens, och just i mitt fall har jag valt dels att vända mig framförallt till en eventpublik, alltså när människor ska upp och prata på en scen in på ett event. Det finns ju andra sammanhang där du behöver bli talat här, när du ska pitcha en idé eller vad det är för någonting. Så dels det, men att jag också har valt ett perspektiv som är ganska straight up och in your face på svengelska, kanske inte helt förvånande. Lägga en matta liksom med allt man behöver veta och kunna utan att bli superdjup inom något område. Är det någon som vill ha en liksom djup utbildning i hur du använder din röst, ja, men då slussar vi väl vidare dem till någon som är expert på exakt det. Eller det finns ju massa duktiga dramaturger, hur du ska föra dig på scenen ner i liksom mikrodetaljer. Då finns det säkert någon som kan göra det också. Ur mitt perspektiv så handlar det om att hjälpa dem som ska upp på en eventscen, och som Kalle sa, framförallt de interna talarna.
Och om man då får ta en lite sån här bild, lite fördomsfull bild, det är de med chefstitel med lite olika egenskaper som sticker ut, som man kanske inte vill ska synas för mycket på den där scenen. Om vi ska schablona lite, vilken typ av personer brukar ni se när ni får jobba med den här typen av?
Nej, men alltså, jag konstaterade rätt tidigt, jag satt och gjorde en räkneövning, och så konstaterade jag att under min tid på byrån så hade jag sett över 1000 personer gå upp på scener och prata, alltså icke-professionella talare. Och det var helt, jag blev helt ställd när jag insåg 1000 pers. Och så funderar man lite liksom, hur har det gått? Ja, men de allra flesta är good enough. Men det händer nog inte så mycket. De påverkar kanske inte sin publik jättemycket. Alltså det är ju en supermöjlighet man har att påverka publiken. Alltså, där sitter kanske hundratals människor och lyssnar på dig. Och du kanske kan få dem att ändra uppfattning eller göra någonting annorlunda. Men de flesta som grupp kanske är good enough. Vissa är ju otroligt svaga, slösar bort både sin egen tid och alla andras tid. Och vissa är ju briljanta och lyckas ju verkligen hela vägen. Det generella tycker jag det är att det är väldigt få som har den här självinsikten. Och kanske framförallt som du var inne på, ju högre upp i hierarkin, ju högre chefsnivå, ju oftare saknar man kanske självinsikten. För att man är van vid att man är duktig på det mesta och det är liksom så man kommer framåt. Och det är en bra egenskap tycker jag. Men just när det kommer till det här, det finns ju den här klassiska 10 000 timmars regeln. Du vet, det tar 10 000 timmar att bli expert på något. Jonas, du har spelat fotboll 10 000 timmar. Ja, då blev du expert på det. Kalle, du har spelat fiol. Det är inte många som vet det. Men Kalle har gjort det 10 000 timmar. Alltså, han är första violinist där i Rättviks symfoniorkester.
Ska syna den där sen.
Men hur många människor har någonsin stått eller kommer någonsin att stå på en scen och tala inför publik 10 000 timmar? Ja, men det är ju ingen. Alltså möjligtvis någon professionell komiker eller någonting. Så alla behöver ju träna, alla behöver ju hjälp. Mm. Och vissa behöver supermycket hjälp och andra behöver en del hjälp på vägen.
Och jag tänker vid typerna, det är den med lite för bra självförtroende, den lite nervösa med lite för dåligt självförtroende, den långrandiga,
den tråkiga.
Tråkiga.
Det, det där sitter man ju med ofta. Alltså folk internt fnissar, du vet, chefen kör alltid sitt och han är alltid skittråkig. Mm. Alltså det är etablerat så och man okejar det liksom. Alltså, ja. Han är alltid jättetråkigt.
Men jag har en spaning på det. Inte just på att chefen är tråkig, för det kan han eller hon säkert vara. Men någonting som jag pratar om mycket, det är ju att varför envisas vi med att ställa folk på scenen som inte vill? Du sa att man kan vara nervös eller kallar sig att man kan vara tråkig. Varför väljer vi så ofta människor att ställa på en scen som inte vill eller som inte är speciellt bra på det? Ja, det är en sak om det är högsta chefen. Ofta kanske det finns en poäng i att liksom vdn finns med, för han eller hon ska ändå liksom vara någon slags samlande nav. Men om vi sen känner att vi ska prata siffror till exempel, som är vanligt om vi pratar om ett stort internt event. Ja, det blir ju ofta per automatik liksom CFO:n eller ekonomidirektören som kommer upp och pratar. Men om han eller hon inte alls är bra på det. Han eller hon kanske är briljant på sitt jobb, men jobbet kanske inte innebär att stå och kommunicera något från en scen. Det kan finnas någon annan på ekonomiavdelningen som är mycket bättre. Det där liksom har genom åren slagit mig så ofta att det blir alldeles för lite diskussion om vilka som ska upp. Och det skickar ju också signaler i vad man ställer på en scen. Mångfaldsperspektivet, vilket ju också kan handla om var i hierarkin du dyker upp någonstans. Mm. Så att det är ju ett exempel på en sån spaning man behöver göra. För så när vi pratar talarträning så är det ju inte bara hur ska du röra dig och föra dig och använda rösten och sådär. Utan det är ju väldigt mycket förarbete. När vi kommer fram till vad vi ska prata om. Det är ju en process i sig. Och sen hur vi ska göra det. Och någonstans där i det gränslandet så finns ju vilka ska prata. Mm. Och det kan ju te sig så himla banalt. Men väldigt ofta, alltså det är bara titta på alla event man har sett. Det är ju väldigt vanligt att det är ledningsgruppen. De får sina slottar och så kör vi. Kanske finns en bättre lösning om man tänker till lite.
Kan det vara till och med så att man börjar i resonemanget med vilka ska stå på scenen och sen vad ska de säga då?
Ja, alltså, jag tycker att man ska börja med... Ja, men alltså, steg ett för mig är det alltid att börja med publiken. Vilka är publiken? Vad har de för nuläge? Det behöver inte vara speciellt komplicerat. Nästa steg är alltid att komma fram till varför gör vi det här? Man kan inte, normalt sett vill man alltid prata om varför vi gör det. Men låt oss konstatera först vem vi talar till. Och sen, varför gör vi det här? Vad har vi för mål med detta? Vad vill vi uppnå? Och sen sätta lite ämnen, rubriker, tratta ner det. Och där någonstans sen, okej, vem gör det här bäst då? Vem ska upp på scenen? Vem levererar det här på ett vettigt sätt? Mm. Men sen när man har gjort det, då kommer allt andra liksom, så att vi gör det så bra som möjligt. Men ungefär i den tågordningen.
Eventpodden. Och det du tänker att du ska hjälpa till med, eller igång och hjälpa till med nu. Hur paketerar du det? Hur ser det ut?
Ja, men jag har försökt göra det så pragmatiskt och enkelt som möjligt. Gillar sånt.
Ja,
det
vet jag. Ja. Ja,
det är bra. Kanske uppfattas som superkomplicerad. Man kan säga att det finns två steg i det jag gör för mina uppdragsgivare. Det första är att jag kommer och gör en utbildning. Eller kallar det en föreläsning. 60-90 minuter, någonstans däremellan. Där jag gör en extrem crash course, som jag var inne innan, på hur blir man en så bra talare som möjligt på scenen? Hur lyckas man påverka sin eventpublik? Och då pratar vi jättemycket om hur man tar fram vadet. Och det låter flummigt, men det är inte så flummigt. Och sen ännu mycket mer om huret. Och så allting däremellan. Allt från Hur bygger man sin story? Vilka retoriska knep ska man använda? Kan man ge lite liv åt presentationen? Hur repeterar man? Det är ju ett område i sig som kräver en diskussion. Hur gör man ett bra bildstöd? Och så vidare och så vidare. Det är produkt nummer ett. Och den tycker jag att man kan ha med så många som möjligt på. Jag ska precis nu, eller inte precis nu, men jag håller på att prata med en uppdragsgivare om att göra det för hela deras företag faktiskt. De har inte jättemånga, men de var 110 pers eller någonting. Ja, för hon resonerade att alla här står ju på scenen mer eller mindre i någon form. De jobbade som konsulter. Tyckte jag var ett bra take på det hela naturligtvis. Annars är ju det vanliga att man jobbar mot, man vill lite slarvigt kalla det content-teamet på företaget. Som är de som ska sätta, vad fan ska vi göra nu när vi ska göra den här kickoffen? Vad ska hända på scenen? Någonstans när man har liksom hittat dem, kanske de som ska upp på scenen, då kör man det för dem. Och sen så får de en manual av mig som sammanfattar allt det som jag har utbildat dem i, så att de kan följa den helt enkelt när de ska bygga sina presentationer och sina framträdanden, så att de har ett skelett att hålla sig. Det är grundtjänsten kan man säga. Och sen kommer jag in där det behövs, om det behövs. Vissa behöver ju bara den där crash coursen och bara massor med goda tips, råd och idéer. Andra, och det kanske är, skulle jag säga, de flesta vill sen också ha någon att hålla i handen som de kan ringa. Och ja, jag kommer in och är så här, den jobbiga jäkeln som vågar säga när någonting kanske inte är tillräckligt bra, men som också vågar säga när någonting är tillräckligt bra. Som kan använda allting i den där manualen och liksom tipsa och trixa. Och många vill ju också testköra när de börjar närma sig och vara med på lite rep och så vidare. Så det är, i princip är det ju det. Se till att de kan leverera så bra det bara går när de väl står där. För sen är det är ju live.
Ja.
Det är, man får det är en chans. Mm. Ja, nej, men det är ju där och då. Det är inte så att man kan göra om det nästa vecka om det inte blir tillräckligt bra.
Mm. Vad tänker Kalle på det du hör?
Nej, men jag känner ju igen diskussionen. Jag har jobbat tillsammans med Peter mycket och det här är, och det, alltså, det är ju jättebra. Och utmaningen är ju att få kunden att vilja. Alltså det kan ju finnas en gräsrotsrörelse som vill ha det här på företaget. Men det gäller ju att få chefs, eller de aktuella personerna att förstå och vilja och säga okej då, jag är jätteintresserad av det här. Mm. Som ofta är de som just står på scen. Mm. Som du var inne på. Vad är den liksom, arketypen? Och det är ju ofta ledningspersoner. Och vissa av dem har ju förståelse för att vi är inte så bra på det här. Jag behöver hjälp. Och många tyvärr är ju så här, nej. Jag kör det här själv. Liksom. Ingen har klagat någonsin. Så att jag kör. Nej.
Och självförtroendet tenderar till att minska i takt. Från början är det jättebra där borta 3 månader innan. Mm. Det där fixar jag inga problem.
Mm.
Och så dygnen innan. Då bara, sätter jag det här.
Nej, men alltså, ett exempel på det är ju... Alltså, det här med manus är ju sjukt viktigt. Och jag menar aldrig att man ska lära sig ett manus utan till. Men ett manus är ju liksom, det är ju skelettet som man håller sig i för att få fram sin story. Och det är ju en del i liksom talarcoachingen, hur bygger man ett bra manus. Och det generalfelet som många gör när vi nu pratar chefer, det är ju att det här skjuts upp och prioriteras ner på listan. Och så trycker de ihop det där liksom 3-4 dagar innan. Ja, men det ger 2 problem. Ett, de hinner ju inte ge det här tillräckligt med kärlek för att det ska bli helt rätt innehåll. Och framförallt så hinner de ju inte lära sig det. Mm. Man ska ju absolut inte kunna det utan till. Men det här ska ju vara klart gärna, liksom, gärna 2 månader innan det är dags för leverans. Och så ha det här och så kan man gnugga och fundera och så sitter det. Så kan man berätta sin story när man väl står där på ett bra sätt. Det är ju en annan sån aspekt i det. Och det är som ni var inne på. Vad du sa, Kalle, du sa det bra, ingen har klagat kan ju kunden tycka, och det är ju mycket den här good enough-sjukan, ja men det blir good enough, fast ska man vara lite jobbig är det liksom, man investerar rätt stora pengar i de här eventen, man kanske samlar alla sina medarbetare, och det var ju, vi hade skithärligt party på kvällen och vi bodde jättebra, folk tyckte att det här var bra, gud vilken fin giveaway t-shirt vi fick också, ja men vad hände på scenen då, nej men var ledningsgruppen var uppe och snackade, ja var det bra, ja, jag kommer inte riktigt ihåg, nej men det var väl bra. Men alltså, snacka om att det bara blir en kostnad istället för en investering. Eller det kanske blir en investering delvis. Man bygger lite, det är lite employer branding kanske. Mm. Men tänk om du kan få alla att gå tillbaka till kontoret på måndag efter kickoffen och verkligen förändra sitt beteende eller göra någonting. Men då måste du ta innehållet på allvar. Inte bara innehållet utan liksom hela, alla som ska upp och prata på scenen.
Och då blir det den känslan som du kom ifrån idag.
Ja, det var ett mycket, jag kom ifrån den här konferensen som var mycket genomarbetad och också hade andra aktiveringar där vi fick dem utomhus, de fick gå runt och prata med varandra på ett annat sätt än att bara sitta inlåst också. Men absolut, där hade vi drillat talarna bra och coachat faktiskt så att vi fick till jättebra, väldigt passionerat budskap.
Om man lurar på när i tid ska man in och ta den här hjälpen, i allt vi säger nästan i eventbranschen säger vi ja, men så tidigt som möjligt. Mm. Så det är liksom mantrat i det. Mm. Om vi inte säger det då, om vi är lite mer exakta. Nej, går det att bestämma 6 månader innan vad man ska säga? Mm. Eller var någonstans går gränsen för att nu börjar det bli nervigare?
Nej, men det, alltså man ska inte egentligen räkna månader. Man ska väl säga, snarare säga var i processen. För du kan ju starta i, alltså det som har hänt i eventbranschen de senaste åren är att allt startas ju upp med mycket kortare framförhållning. Så det kan ju vara att du startar upp en stor kick-off 2 månader innan. Och där och då så ska du börja bestämma vad vill vi med det här liksom. Men det viktiga är att man kommer in med det här, allt som har med innehåll att göra, oavsett om det är talarcoaching eller som liksom Kalle är inne på nu, hur bygger vi, hur aktiverar vi dagen, hur får vi engagerade deltagare, allt det där. Så tidigt som möjligt i processen, för att kommer du in, skulle jag komma in och tala, träna någon och de ringer så här, hej hej, vi ska köra om 4 dagar, kan du komma in och talarcoacha oss lite? Mm. Alltså det är klart man kan göra, men det enda är att risken är att man kommer in och ser en massa saker som inte är tillräckligt bra, och då finns det ju ingen tid att göra om det. Och då orsakar man ju mer problem än man skapar nytta, för att då blir folk bara stressade och nervösa. De kanske inser, ja just det här är inte alls bra. Nej, det kanske det inte är, men då går det inte heller att fixa det. Så att man vill ju komma in så tidigt som möjligt i och med att en del i talarcoachingen är att se till att man landar i rätt budskap i det man ska prata om. Det är inte bara hur du ska föra dig på scenen, det är också att hjälpa till, liksom, hur får vi fram rätt innehåll? Och det ska ju vara med från ruta 1. Mm. Någonstans där är det ju man ska in.
Vi har ju haft de professionella med oss, talarna så där. Vad är det de gör då? Är det så enkelt att de bara tränar mer? Eller vad är skillnaden på de professionella rackarna?
Ja, men dels är de ju, om vi pratar folk som lever på det här, alltså ja. Såna, så ja, men dels är de ju väldigt väldrillade. Ja, men det är ju en bra fråga. De är ju väldigt väl repeterade. Mm. Vi sitter ju ofta med och bokar såna här personer och så säger att det kunden, det vore bra om de kan specialskriva till oss. Mm, säger man. De kan de göra. Delvis, säger de. Och så vet man ju, det är ju ett pussel. Så de plockar ju några godbitar. Men i grunden är det ju en Big Mac Company-meny som du köper. Liksom. Det är ju typ samma föreläsning, tycker jag, man får. Men sen är den lite varierad. Men den är ju extremt väl repeterad. Och den kan de ju jättebra. Så det handlar nog om 10 000 föreläsningar har man gjort. Men sen så vet man ju saker som funkar. Och många av dem är ju duktiga. Så vi hade ju Stefan Hyttfors här förra gången. Han är jätteduktig på att liksom få ihop en röd tråd. Liksom. Mm. Så det är budskapet och träning, ska vi säga.
Men det är ju, alltså, det finns ju en intressant reflektion där som jag sprang på, som jag faktiskt inte liksom visste innan. Jag har ju alltid pratat med alla mina kunder som jag har hjälpt att ni måste träna, det är liksom nyckeln till framgång. Men då sprang jag på lite fakta som jag hittade på flera ställen, och det är, jag ska ställa en fråga, jag tror att jag kanske har sagt det här till er innan. För varje minut sen tid man har, hur lång tid ska man räkna med i ett snittfall behöver man för att förbereda sig? Kommer ni ihåg det? Jag har sagt det till er båda.
Jag har hört frågan förut.
Ska jag chansa först eller?
Nej, jag nästan vet. Så jag skjuter,
en minut
jag skjuter
på
dig. Jag skjuter
dig. 10 minuter.
10 minuter, Kalle?
Nej, det är typ en vecka. Nej, men det är så här 2-3 dagar. Någonstans.
Nej, då är det lite överdrivet.
Ja, men det är
jättemycket. Men 1-2 timmar. Oj, okay. Per minuts sentid. Mm. Ja, men det är så här. Ja, kan vi sätta det i ett sammanhang. Ja, men säg att du ska upp och prata liksom 30 minuter. Det är en sån här ganska lagom spot. 30 minuter, det är egentligen kanske lite långt, men säg att det är lagom. Ja, men det är 30-60 timmars förberedelse. Och första gången man säger det till någon, så är det bara, men lägg av, vadå? 1,5 arbetsvecka för att gå upp och prata 30 minuter. Men här är jag ju otroligt trygg i att säga att ja, om det ska bli bra. Sen finns det undantag såklart. Men du ska vara otroligt vass om du inte behöver det. Från att sitta och komma fram till ditt budskap till liksom att ta fram ditt manus, bygga din story, dina slides, repetera, testa. Det tar så lång tid. Mm. Så att övning är ju liksom naturligtvis något som de har gjort väldigt mycket av. Men det finns massa andra grejer också. Alltså de är ju duktiga naturligtvis på hela scenspråket. Hur använder man kroppen, ögonkontakt, minspel, gestikulera, hur man ska röra sig på scenen och så. Det är ju sånt som de kan och är duktiga på, som man väl får försöka få över till de icke-professionella när man hjälper dem. De är generellt, det finns ju massa sådana här retoriska tips och tricks, men en sak är att de ofta har en väldigt bra inledning och avslutning. Som de också, den kan de som berget, och det är också ett sånt klassiskt tips för att bli av med nervositet. Har du det att hålla dig så är det bra. De är ju fenomenala storytellers ofta. De har ju liksom lärt sig där. Hur får du fram ett budskap? Ja, men berätta en historia. Bort med faktainformation. Alltså, kom inte in och säg så här. Vad ska vi ta? Hej, hej. Jag heter Jonas Bodin och jag driver Eventpodden. Och vi har släppt 71 avsnitt sedan 2016. Och vi har olika gäster. någonstans där har man ju somnat och checkat ut. Det där kan ju någon dra i en introduktion och så kommer du in och så berättar du en historia. Då säger du, när jag var ute och gick med min hund på Gärdet häromdagen så stoppade jag i mina nya AirPods i örat och satte på min favoritpodd. Ja, jag hittar på någon skitdålig historia. Men ni fattar, man blir framåtlutad, man lyssnar. Och sånt är de ju bra på. Hur man storytellar på ett bra sätt. De är ju duktiga på liksom diverse retoriska saker. De är ju bra på ett bra bildstöd. Alltså det är ju en vetenskap i sig naturligtvis. Hur bygger du ett bra bildstöd så att det hjälper dig istället för hjälper dig? Det kan de allra flesta. Många av dem pratar också utan bildstöd. Det tycker jag är liksom lite, och kanske lite risky, framförallt för icke-professionella talare. Men hur gör du bra bilder? Hur ska man använda sin röst? Det finns ju supermycket att göra. Jag vet allt från ska man prata, ja, men ska vi ha den där jobbiga pausen? Alla lyssnar ju när man inte säger någonting. Det är det som är helt sjukt. Och på samma sätt, ni vet, när man pratar riktigt tyst helt plötsligt. Då lyssnar alla också mycket mer än när man pratar i en vanlig samtalsstund. Allt det där kan de. Det är ju sånt som inte icke-professionella talare kan. Sen är det ju såna här saker som hur kommer du ihåg allt? Minnesknep. Det finns ju tekniker för det. Vad händer när du får svåra frågor från publiken som du inte vet hur du ska hantera? Det finns ju tips och tricks för det. Vad gör du när du kommer av dig helt och hållet? För det kan ju hända. Allt sånt där, plus tillbaka till det Kalle var inne på att börja med, som jag håller med om är det viktigaste. De är så förberedda, det känns som att de går upp och kör från höften, men jag lovar, de har kört sina föreläsningar innan de går ut till, liksom, och gör det hundratals gånger. Och de har repeterat och de vet hur de ska repetera. Och det hänger också ihop med det här att de är trygga med tekniken. Man måste också kunna köra även om tekniken pajar. Men hur gör man sig redo för det då? Ja, men det vet de. De har nog varit med om det allihopa. De har stått i de här föreläsningssalarna. Ni vet, projektorlampan som pajar, vad är det? Var 3000 timme så slocknar ju en projektorlampa. Det har jag varit med om 2 gånger under min eventkarriär. Och det är ju svårt att veta liksom. Men då måste man improvisera. Och då klarar de det. Så att den typen av saker är ju de mycket bättre på. Och det är sånt som jag också kanske försöker hjälpa de här icke-professionella. Att de blir aldrig lika bra. Det ska de inte bli. Det här är inte deras profession. Men att ta lite hjälp på vägen.
Det finns mycket att höja där. Ja. Hur tycker ni att det går kaosmässigt än så länge? Klarar vi att hålla ihop det här?
Ja, det här,
jag har inte kaos
det här alls, är en ju. Lugn promenad. Va? Det är en lugn, fin promenad på Gärdet.
För vem ska du hjälpa? Hur stort behöver det vara? Hur komplext behöver det vara? Vilken typ av bolag eller vilken typ av... Vem passar det?
Nej, men jag, först är det väl vilket sammanhang. Det handlar ju inte om att jag vill hjälpa vdn som ska hålla ett liksom, 5 minuters tal på julfesten och berätta hur duktiga alla är. Det tror jag inte att man liksom, egentligen behöver talarträna. Eller, det kanske man i och för sig visst behöver inse, men det är inte riktigt det som är tanken. Nej, men det typiskt case är ju, hej, vi ska samla alla våra, som kallar här till exempel, var det 150 chefer idag. Eller vi ska samla hela vår organisation. Vi är 100 man eller 1000 man för den delen. Och det måste bli bra. Vi ska ha kick-off en hel dag. Det är ju i de sammanhangen. När man börjar egentligen med tompapper. Det är ju inte så här för en utbildning. Det är inte för en revisionsbyrå som ska utbilda i det nya skattetillägget. Liksom. Nej, men... Det är inte det, det är inte det det handlar om. Utan det handlar om att de ska skapa inspiration och påverka folk.
Kan man tänka att det är, när det är flera personer som ska vara på scenen samtidigt, för det är då man börjar jämföra. Den var bra, men den var inte så bra. Och sen, men är det bara en rackare, då är det ju ett annat kluster. Men
ja, samtidigt, du är ju sjukt exponerad när du är okej, du menar under samma dag. Alltså det har egentligen ingen betydelse. Alltså, ofta är det ju sånt när du hamnar flera stycken samtidigt på en scen, till exempel liksom i ett talkshow-format. Det är ju inte bara av en slump, utan det är ju ett vägval man gör. Och det är ju ganska ofta ett schysstare format än att skicka upp någon själv liksom med en PowerPoint inför 1000 pers. Det kräver ju sin man eller kvinna. Liksom. Det kan vara skönare att sitta i ett talkshow-format, men där behöver man också talatränas minst lika mycket, för det är ofta, det kan vara till och med svårare, men slutresultatet blir ofta bättre.
Jag har ju haft en kille, vad heter den medicinen? Det finns ju en sån här ångestklippare när man håller på typ svimma, eller man mår så dåligt. Vi har ju en kille.
Betablockerare,
precis. Aha. Som Bella Goldman, som har jobbat som moderator förr i tiden, så hon kände så här, det här går inte, den här killen är helt... på väg.
Jag tror du just refererade till Bella som en kille.
Nej, Bella Goldman hade det med sig. Eller så här, hon sa så här, jag kan fixa det till dig. Jag hade en kille som var nästan på väg att dö. Liksom, för att, på tal om fel person. Det var ju verkligen så här, du ska inte stå här. Du borde inte ens vara i det här huset nu. Du borde ligga hemma och må dåligt. Liksom. Mm. Bara på grund av scenångest. Liksom. Så jag har haft en kille som checkade. Och sen var han ganska dålig ändå faktiskt. Men han kunde men han kunde andas. För han fick sån här hjärtklappning. Det var fruktansvärt. Alltså. Ja, jättejobbigt faktiskt.
Nej, men alltså, det där är faktiskt intressant. Det är ju... Ni vet, det finns ju massa så här listor på vad folk tycker är det vidrigaste som finns. Så det är ju så här höga berg och djupa hav och höjder. Och
döden är med också.
Döden är med där på en topp 10-lista. Men döden kommer ju faktiskt efter att stå på scen och tala inför publik. Mm. Det snittar in så här på plats 4-5. Det är så många människor som inte tycker om det. Och det kanske bara stärker tesen att man ska inte tvinga upp folk som inte vill. Men man ska också vara sjukt medveten om att de som sitter i en publik, när du går upp som icke-professionell talare, man har rätt mycket sympati för de som är på scenen. Och det tycker jag ska färga liksom när man pratar. Att är det någonstans det blir lite tokigt, det är inte hela världen. Man är inte professionell talare. Många tycker att man är otrolig som bara går upp på den här scenen. Men det är ju smartare att välja folk som kan och vill naturligtvis.
Eventpodden. Om du ska hisspitcha, vad får man med sig när man har varit med av din utbildning? Handfasta saker.
Handfast. Ja. Ja, men alltså rent praktiskt. Man får de där 60-90 minuternas bra inspiration. Och så får man med sig den här fysiska manualen då, som jag pratade om. Som sammanfattar allt det där. Som sen, den kan ju då, så länge den inte goes out of date. Så kan den ju vara med under många planeringar framöver. Så den är med som en checklista. Alltså lite krystat. Ja, men det skulle ju kunna vara en bok om jag skrev mer text. Den här är mer i punktform och lite förklarande text. Använd den, håll i den. Det är den man får med sig. Det är ju tanken att den ska vara en engångsgrej som man kan återanvända helt enkelt.
Och möjligheten att få lite mer råd och hålla i handen längs vägen till.
Ja, men det är ju... oftast blir det ju så. För oftast när liksom en kund tar det här på allvar så inser de att kanske att de kan ha nytta av någon som har suttit och lyssnat på 1000 talare genom åren. Mm. Och det är väl om man liksom hoppar in mer eller mindre beroende på behovet.
Ja, har ni någon som är den bästa ni har hört? Har ni någon sån här?
Intern?
Intern om du har någon så får man ju gärna hylla någon. Men vem är den bästa rackan?
Jag brukar ju säga, han lever ju inte längre, men han heter ju Hans Rosling, tror jag. Han är känd som bygga klossar och såna grejer. Han byggde ju otroligt häftiga, jag hade honom för väldigt länge sedan. Nu har han gått bort, men han byggde ju Lego och hade vattenflaskor och såna grejer. Det sceneriet när han bygger statistik live är ju helt fantastiskt. Hans barn har väl tagit efter, tror jag, är det där. De har jag inte sett, men han var ju, det är min nummer ett, skulle vi säga, i scenupplevelsen liksom. Mm.
Jag har faktiskt haft hans dotter på ett event. Hon är ju bra, men det är stora skor att fylla, så kan vi säga.
Ja, jag
det. Var nummer två också.
Ja, vad är det de heter? De här företaget heter någonting. Någonting. Ja,
de har Anna Rosling heter hon. Någonting sånt. Ja. Mm. Ja, men jag kan inte komma på någon icke-professionell talare. Det kommer ju, när jag går ut härifrån kommer jag komma på det. Mm. Annars har jag ju alltid varit sjukt svag för Per Johansson för Glada Hudik-teatern när vi pratar talare. Det är ju liksom en storyteller av rang. Och han är ju på sin lite sävliga norrländska liksom. Alltså jag har sett hans föreläsning så många gånger. Mm. Och jag tror att han faktiskt är fullkomligt självlärd. Jag tror att han är en sån som förmodligen var nästan så bra första gången han gjorde det. Han har bara det i blodet liksom. Och så är ju hans story fantastisk tycker jag.
Ja, den är ju unik. Det är det. Ja. Han har ju någonting som ingen annan kan prata om. Liksom. Mm. Ja, men den är ju väldigt känslosam också. Det är ju intressant. Mm. Han bygger ju en emotionell upplevelse. Det är ju lite kul. Det kanske vi ska prata om nu, jag har ingen aning. Men det är ju alltså hans, det är ju snyft. Folk sitter ju storbölar i publiken. Mm. Jag har också sett honom många gånger och det är shit vad det känns liksom. Mm. Så det är ju intressant. Men det är ett fint budskap, medmänsklighet på något sätt.
Mm. Jag har en kund, Lasse Johansson heter han för Jonsson. Han är inte kvar där längre. Men han var briljant varje gång. Men han för alla de här grejerna som ni säger att man ska tänka på, ja, han la nog det. Så att det är den bästa jag, som inte är professionell, som jag absolut måste framhäva. Vi ska gå in på lite bloopers och sånt, Peter. Jag tänker att det...
Som vi har suttit och kramat gäster, bara, har ni inga bloopers? Vi brände väl av alla våra där för länge sedan.
Så får du får ta en. Och den får inte sluta lyckligt och den får inte vara någon annans upplevelse. Det måste vara din egen.
Jag visste ju att det där skulle komma, så jag funderade. Jag kom faktiskt på en... Ja. Alltså, ett blooper, det är bara ett jävla märkligt liksom, minne. när jag startade den här byrån 1999. Jag funderade, det här var antingen var det 1999 eller så var det 2000. Jag tror faktiskt att det var 99. Jag tror att det var ett av våra absolut första uppdrag. Och det var klädmärket Diesel. Då ska man veta att Diesel finns väl idag kanske, eller jag vet inte.
Ja, bra, de finns. De finns. Men då var det big, ja, men det var big deal.
Liksom. Big deal, ja. Det var så jävla ballt och det var så jävla trendigt. Och vi hade fått ett uppdrag. De hade världskongress i Stockholm. Alla deras, liksom, jag kommer inte ihåg om det var alla anställda eller om det var liksom marknadscheferna. Det var i alla fall 120 pers, kommer jag ihåg. Jag vet inte hur många de var. Och de var ju så sjukt hippa och snygga och coola, de här människorna. Och de kom till Sverige 3-4 dagar. Jag råkade känna marknadschefen, hon som var svenska. Så vi hade fått det här uppdraget, vilket ju var jättespännande för en nystartad byrå. Och de skulle göra det här klassiskt 4 dagar i konferens i Stockholm. Och så skulle vi göra Sverige. Och vi gjorde ju liksom alla de här typiska grejerna. En sak vi skulle göra var att de skulle käka smörgåsbord. Det är så här klassiskt knep. Även för hippa, coola jeansmärkor så var det jätteexotiskt. Och då hade vi bokat upp in oss på festvåningen på Rish. Det här var på den tiden. Det fanns en trappa upp på Rish där det är kontor idag. Var det jävligt häftiga festvåningar liksom. Och vi hade något samarbete med dem. Så vi hade bokat in smörgåsbord. Och då fanns det lilla smörgåsbordet och stora smörgåsbordet. Man kan säga att stora smörgåsbordet, det var ett riktigt smörgåsbord med allt man vill ha. Och lilla smörgåsbordet, det var mer så här, ja, men som en förrätt innan en varmrätt. Det var lite lax och ägg och du åt dig liksom inte riktigt mätt på det där. Och vi hade bokat på det och de hade varit och vi hade spelat
brev. Ni hade valt det lilla?
Nej, vi hade bokat på det stora.
Ah, okay.
Det här var deras middag. Jag kommer ihåg att de hade varit ute och spelat brännboll. För min kollega Dan hade fått brännbollsrack i huvudet. Det är en annan historia. Man kommer på mycket nu när man sitter. Och så kommer det här smörgåsbordet in. Och de tar plats och tycker, gud vad härligt vi har det. Och så käkar de och sådär. Och tar lite tid. De var inte jättedrillade i köket. Och så går jag till hovmästaren och säger, du... det går lite långsamt nu. Ska vi komma in med resten liksom? Ja, vadå? Nej, men jag antar att ni bara har ställt in liksom delar av det medvetet istället för att ta in allt. Det är väl något sätt ni gör det liksom? Ja. Nej, men det är inget mer beställt. Jag bara, men vad menar du? Jag har ju köpt det här massa gånger innan liksom. Det här är ju, det är ju 10% av det som ska in. Går hon hämtar sin lapp. Nej, men det står här lilla smörgåsbordet. Jag ska säga då också att hon som var säljansvarig där, som är den vi hade köpt av, hon tog på sig allt, det fanns svart på vitt, hon hade klantat liksom och jag tror kunden fick det. Men det var ju inte det som var det intressanta var hur fan löser man det här nu då? Här har vi 120 pers från hela världen, de är skithungriga, de har varit ute och lirat brännboll hela dagen och vi har serverat, tänk er liksom en knäckebrödsmacka med ägg och lite lax på, det var väl det de hade fått. Så vi rusar ner i köket där till Rish och de har full matsal och vi bara stormar in, bara, ni måste lösa mat, det är 120 man uppe, de bara, du, ut ur köket. Såklart, vad fan gjorde jag där inne? Jag hade ju puls på slag, jag var ju en rookie. De var ut ur köket, det går inte mer. Och hovmästaren uppe, jag är ledsen, det går inte att göra någonting. Vi löste det, jag och min dåvarande kollega Dan, på två saker. Han sprang till 7-Eleven som ligger på hörnet. Ni som känner till Rish i Stockholm, Birger Jarlsgatan, där finns en 7-Eleven. Den, och så var det någon annan 7-Eleven någonstans på Östermalm. Han sprang in och köpte allt han kunde hitta. Vi pratade ju så här Gorby's pizza och det var liksom småkakor, jag kommer inte ihåg, you name it, det var den typen.
Just chipspåsar.
Ja, men det var allt. Gorby's pizza kommer jag ihåg fanns. Jag springer bort till Spybar som vi samarbetade jättemycket med. Och så här, undrar om någon ens är där. För jag visste att de hade en del grejer i kylen ibland. Då pågår det där och då ett golfevent, Spybar Golf. Som dåvarande liksom, han som var med och drog igång Spybar, Micke Becker, hade kört igång. Och jag upp där och då hade de något jättevipp-event den här kvällen. Där de har kört någon liksom, bjussat på någon halvtackig buffé. Det var pastasallad och det var grejer liksom. Så jävla långt ifrån svensk smörgåsbord du kan komma. Jag bara, finns det någonting kvar? Han bara, det finns skitmycket mat kvar, ta vad ni vill. Så i liksom 30 minuter så springer jag och Dan fram och tillbaka mellan 7-Eleven och Rish och mellan Spybar och Rish. Det är liksom 2 minuter om man springer fort. Med alltså bunkar från de olika ställena. Det bröt ju mot alla så här miljö- och hälsa-grejer som fanns. Och det var ju så jävla katastrof. Men på något sätt fick vi kockarna på Rish åtminstone fixa till det. Värma upp det. De värmde på de här jävla billigsprågorna. Flå upp det för fart. Kom ut med det. Och jag skämde så jävla mycket. Men sen kom hon, Åsa, som var marknadschef. Jag undrar om jag någonsin har sagt det här till henne. Och hon bara, amen, fan vad bra, det tog ju lite tid, men fan vad gott allting var och vad schysst det blev. Och jag bara så här, herregud, hon var ju skit, hon hade ju stenkoll egentligen, men jag tror att det var så jävla knäppt. med de här Gorby-spiragorna och den italienska pastasalladen på det här svenska smörgåsbordet. Så de tyckte nog att vi hade gjort det medvetet eller någonting. Jag vet inte om det är en blod.
Ironisk buffé.
Ironisk buffé,
det är en ny variant.
Men just den här springa mellan spybar med bunkar till Rish och tömma 7-Eleven på Gorby-spiragor och göra en buffé, svensk buffé för en hipp målgrupp. Ja, det var i alla fall minnesvärt.
Och ni kom undan med det?
Ja, uppenbarligen. Ja.
Rekommenderas inte. Rekommenderas inte. Och jag är imponerad att du har spart den här bloopen 60 avsnitt och att den kommer nu.
Det krävdes ett års paus från byrålivet för att komma på den.
Åsa, du kan fortfarande reklamera den där buffén till Peter om du får tillfälle.
Se om hon hör detta så får hon göra det. Det är möjligt, jag kan ha glömt om vi berättade som det var, men vi försökte, vi löste det på något sätt i alla fall. Ja. Jag har faktiskt en annan kommer jag på nu från höften också.
Nu, jag sa ju att det skulle bli kort.
Ja, och det här är inte alls stor. Nej, men det här är som, Kalle, du kommer att känna igen den här. Jag och Kalle har en annan kollega som heter Dan, inte den Dan, en annan Dan. Som ska se om du får hjälpa mig exakt hur det gick till, just på temat talare. En vd och, tror jag, ägare av ett bolag som går upp på scenen. Jag tror att han faktiskt satt i rullstol och var sjuk. Känner du igen den här?
Nej.
Ja, men jag är inte säker på exakt hur det är, men han går i princip upp och säger så här: ja, men välkomna till vår kick-off. Och ni vet ju alla att jag är sjuk och jag, tyvärr har det konstaterats att jag har inte mer än 2 månader kvar att leva. Så att låt oss göra det till ett riktigt härligt event och... låt oss göra det här till en bra avslutning. Typ, känner du inte alls igen denna?
Nej,
men jag kommer inte ihåg exakt hur det gick till. Men det var i princip så, om jag har förstått rätt, som han öppnade det här. Och hur det slutade, det ska jag inte svära på. Men det var ett annorlunda intro. Kanske inte något jag hade rekommenderat att öppna mig för att bygga energi där.
Han hade inte tränat i 3 månader på hur han skulle lägga upp
det. Han får hjärtat i för sig. Han vill ju väl.
Han vill väl, men kanske att man skulle... valt ett annat forum för just den informationen.
Tack för 2 blooper.
Ja, det är som det var blooper. Minnesvärda episoder ur eventlivet.
Ja, det är sant. Eventpodden. Du, den som tänker att det där är ju intressant. Jag skulle vilja ta hjälp av talarcoach.
Ja.
Hur når man Peter?
Då får man gå in på min hemsida som heter talarcoaching.se. Det är inte svårare än så. Nej. Där kan man hitta mobilnummer och allt möjligt.
Och ingen har tagit den domänen. Det är ändå... Nej, du fick den.
Det är intressant. Det fanns några snarlika. Nej, den tog jag.
Får man fråga en annan sak? Är det här konkurrens för eventbyråerna, tänker du, eller Kalle? Eller vad
det kan toucha på det. Ja. Jag tror Peter tycker inte det. Jag tror eventbyråerna som oss tycker lite grann. Det är ju klart att det är ett komplement. Vi kan ju se honom som en föreläsare som är bra att få ha med i förprocessen. Vilket är lite ovanligt. Föreläsare brukar man gärna kyra till eventet i sig. Så att, det är ett komplement, men det touchar ju på tjänster som vi har också, absolut.
Ja, så det gäller att leverera som byrå, att man...
steppa upp, men jag har ju, alltså, det här är, vi kommer ses på de här scenerna, i de här mötesrummen, absolut.
Spännande.
Jag tror i och för sig, nu talar jag lite i egen sak, men jag har ju pratat med alla de stora byråerna. Och det är en som uttalat har sagt, vi har folk som bara jobbar med det här och vi har dessutom externa konsulter vi använder. Alla de andra har sagt att det här är viktiga grejer, men vi kan lite grann såklart, men vi är absolut inte specialister på det. Mm. Så att min ambition är ju att jobba nära byråer och andra samarbetspartners.
Spännande. Vi önskar dig all lycka till.
Det var härligt.
Kul att få ha dig här igen.
Kul att få komma tillbaka, det blev ju inte kaos.
Det beror på hur man ser det. Din ljudblipp har legat på högsta hela tiden.
Jag har ändå mikrofonen långt från ansiktet.
Du, all lycka till Peter, superkul att ha det här.
Detsamma, kul att se
er. Tack alla ni som lyssnar. Kalle.
Ja, tack så mycket.
Ciao. Hej. Eventpodden.